En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Är det inte lite ledighet vi skymtar där borta vid den grå horisonten? Det finns starka misstankar om att en hel hoper med politiker bara längtar efter att få stupa ner i soffan bredvid en låda knäck och kanske en balja must. För det har ju varit ett år som tagit på krafterna, både för dem och för oss som har tittat på vid sidolinjen. Vad var värst, konstigast, roligast och mest dramatiskt 2025? Välkomna till en samlad bedömning i Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej! Idag är det jag, Olivia Svensson, politikreporter Olof Svensson och inrikespolitiska kommentatorn My Råvädder som samlats i studion. Hej!
Hej!
Det är tur att mina föräldrar heter Svensson i efternamn så att jag får vara med i den här klubben.
Jaha, ja, gör de? Visste inte jag.
My Svensson?
Nej, det har jag aldrig hetat.
Nej, okej. Nej.
Min mammas gifta namn.
Ja, men det känns ju tryggt.
Ja, verkligen.
Alltså. Tre Svensson i studion samtidigt. Ni kanske saknade en undran till i måndags. Det gjorde vi också, men det är ju förkylningstider och livet och febern och annat ställde till det helt enkelt. Så det känns skönt att vi nu är här och vi ska ägna oss åt att titta i backspegeln och plocka fram minnen ur ett händelserikt år. Vilken händelse eller vilket ögonblick minns ni starkast?
Jag kommer ju minnas det här året som avhoppens år och det är ju inte en speciell händelse utan det är ju en rad händelser, men att tre stycken partiledare då har avgått på ett och samma år måste ju vara någon form av rekord. Sen har vi även haft ministrar som har avgått hastigt och lustigt. Jag tänker då på Paulina Brandberg och Acko Ankarberg.
Det här är mitt beslut. Efter 35 år i gamet så känner jag att jag har 8-10 år yrkesverksamt kvar och då vill jag göra någonting annat.
Det blir nu någon annans uppgift att leda det här partiet genom nästa valrörelse. Att samla Centersverige kring ett gemensamt mål och peka ut vägen framåt.
Vid stämman i Karlstad kommer jag med stolthet att vara med och fatta beslut om en ny politisk riktning. Men jag har med stor sorg också fattat beslutet om att jag då inte kommer att ställa upp för omval som partiledare för Centerpartiet.
Varför blev det ett avhoppet så, tror du?
Ja, alltså det har väl olika orsaker, men det är intressant att det är de två små partierna, Liberalerna och Centern, som har då, man kommer minnas mest kring detta. Och för Liberalernas del så hänger det samman med att de har haft svårt att lyfta i opinionen. Centern har haft svårt att, vilket vägval de ska ha och hur de då ska forma sig i svensk politik.
Kan det vara så att vissa inte vill sitta kvar på båten när den sjunker? De passar på att hoppa av innan?
Det tror jag ligger mycket i.
Ja.
Men jag är inne på nästan exakt samma sak faktiskt.
Men det är väl inte så konstigt?
Nej, för att det som har satt mest avtryck för mig är väl också Liberalernas totala sammanfallande i våras och som fortfarande inte är över, som bara pågår och pågår. Och i den sammanfallande processen hände ju det som Olof är inne på här, de här avhoppen. De hade en partisekreterare som avgick då, Paulina Brandberg, en minister, sen avgick Johan Persson strax efter det. Allting det här är ju ihopkopplat på olika sätt som har diskuterats mer eller mindre i offentligheten. Sen då till slut att det blev Simona Mohamsson som blev partiledare som det inte går särskilt bra för. 2% hade de i den senaste demoskapen. Och det är ju inte siffror som egentligen får någon partiledare att sitta kvar.
Nej, det är ju ett parti och en partiledare som kämpar för överlevnad.
Ja, plus att hon har ju också nu då fått igenom en vägvalslinje som ingen tror på. Och jag vet att även om partiet menar att samlingen kring en linje var det viktiga så spelar det ingen roll om ingen tror på den linjen. Så att det här är ju som sagt en kollaps i pågående.
Nu pratar du om linjen som rör Sverigedemokraterna.
Precis. Mm.
Var det någonting som förvånade er lite extra då under året som gick? Som fick er att höja på ögonbrynen så de nästan snuddade vid pannhåret?
Ja, men att det har varit så mycket dickpics i politiken. Det har ju varit diskussioner om dickpics återkommande, men den framförallt stora diskussionen handlar ju om när det skulle utses en ny nationell säkerhetsrådgivare efter Landerholm, som var en skandal bara i sig själv. Tobias Thyberg, som då avgick innan han hade börjat på grund av att det då dök upp bilder på honom av sexuell natur. Det tycker jag kanske var något av det mest överraskande ändå.
Men du är inte överraskad av att dickpics finns i samhället, så att säga, utan det handlar om kontexten här.
Jo, jag har levt under en sten de senaste 45 åren. Nej, men att de liksom dyker upp i politiken och blir en maktfaktor i politiken, det tyckte jag var överraskande. Det är någonting som har skilt sig det här året från de flesta andra år som jag ändå har jobbat i politiken.
Kanske vi ska vara glada för.
Ja, kanske. Ja, men något av det konstigaste också som har hänt det här året är ju Anna-Karin Hatts kommande och gående. Det måste jag säga, det har jag sagt många gånger. Men det är ju en mycket märklig händelse.
Hon var partiledare i några få månader.
Ja.
Jättepepp, inte så pepp.
Hon valdes som en frälsare. Hon höll knappt 5 månader innan hon hoppade av, sa att hon inte gick till omval. Det tycker jag ändå är en märklig sak som händer i politiken.
Vad förvånade dig lite extra då, Olof?
Alltså jag har ju en grej som jag tycker har fått hamnat lite i medieskugga, och det handlar om Liberalernas mycket märkliga förslag att förbjuda strypsex som kom hip som happ. Jag ser märkligt, för att det kan man ju absolut ha som politik, men det har ju inom Liberalerna så har man ju skrattat lite åt det här, eftersom det många har då uppfattningen att ja, men det ska man ett liberalt parti ska då förbjuda någonting som rör folks privatliv. Det verkar inte så liberalt. Så jag började titta på det här, ett pressmeddelande som Liberalerna då hade skickat ut, och där framgick då att Liberalerna skrev att Rättsmedicinalverket, de utfärdar hundratals intyg om allvarliga skador på grund av strypsex varje år. Och det låter ju väldigt hemskt, men det här visar sig inte alls stämma. Liberalerna har ju då misstolkat den här forskningen, antingen medvetet eller omedvetet, vilket man ändå måste säga är lite pinsamt. Myndigheten då som har fått i uppdrag att utreda det här, det är Rättsmedicinalverket, de har undersökt strypvåld i stort, och här rymmer då alla möjliga typer av strypningar, vilket såklart ska man inte hålla på med.
Men det hade inte nödvändigtvis med sex att göra?
Bara en ytterst liten del hade var i sexuell kontext, och jag pratade då med den här rättsläkaren som faktiskt har ju fått i uppdrag då av regeringen och Liberalerna att utreda det här, och hon säger ju då att citat, att det skulle vara hundratals som vi har undersökt varje år som har fått bestående skador, det är ju helt fel. Det är väldigt sällan det blir bestående skador, säger hon. Jag skrev en artikel om det här, men Liberalernas talesperson i den här frågan, Nina Larsson, jämställdhetsminister, hon ville inte ställa upp på intervju, men dagen efter så hade de ändrat sitt pressmeddelande och tagit bort den här vilseledande formuleringen.
Då så hade det väl varit lämpligt att säga det utåt, att det här blev faktiskt fel.
Det kan man tycka, men det smögs ut, och hon har inte velat ställa upp på intervju. Det ska också tilläggas att Liberalerna har gjort ett väldigt stort nummer av det här, att det här har ökat väldigt mycket i samhället, men enligt den här rättsläkaren då på Rättsmedicinalverket, Brita Silg, heter hon, tror jag. Hon hävdade att det finns ju ingen forskning på det här. Så att det är ett mycket märkligt förslag som bara poppar upp. Och det säger väl också lite om Liberalerna, att de är ju så väldigt, de är, kan framstå som lätt desperata ibland, att ha någon fråga som de verkligen plockar fram, och så driver de den väldigt hårt. Det kan man ju absolut göra, men det är ju bra om man då har forskningen på sin sida. Kan man
väldigt tycka. Bra om man kollar fakta. Särskilt om man är en politiker faktiskt, som ska komma med olika typer av förslag och underlag som man tänker ska påverka människor. Trist. Trist när faktakoll inte riktigt finns. Det var ju väldigt pinsamt om vi ska kategorisera det under det, vad ska man säga, under den rubriken. Vilken var den största politiska skandalen då i er bok? My, vill du börja?
Ja, men jag skulle säga att det är Landerholm-affären. Den fick ju sin sluttamp här under våren. Det känns ju som väldigt länge sedan. Men förutom det så vill jag ändå lyfta upp en granskning som Olof har gjort, som jag skulle säga är den roligaste granskningen i år.
Okej.
Okay. Ja, vilken är det?
Och det är den om Harpsund. Och det är då att Kristerssons vuxna barn använt Harpsund som festställe och att hans fru också bjöd in sin gamla friskola på alumnifest på Sagerska. Sen så flyttade de ju den festen, ska jag tilläggas. Men och jag ska säga varför det här är det roligaste kanske. Och det är förutom att det är väldigt bra och rimlig och en granskning som ska göras, så är det ju Moderaternas reaktion på den som var så fruktansvärt dum. Vilket gjorde att det blev ändå mer, en mer underhållande granskning och skandalen vad det hade behövt vara egentligen. Och det var ju också att de gjorde en sån otrolig missbedömning och gjorde en sån felaktig reaktion på den här granskningen. De ska granskas. Det är inte ett drev om man blir granskad. Det är inte ett drev om man blir kontaktad. Deras barn och deras vänner är vuxna. De är inte barn. Det är ingen som har jagat barn. Vuxna människor tål att ta ett telefonsamtal. Det är inte heller ett drev. Och man ska inte ljuga när man blir när man liksom attackerar journalistiska granskningar. Som till exempel om att Olof hade ringt till deras vuxna dotter. Vilket vi idag inte hade gjort. Och sen så gjorde det ju som ett litet körspår på moset, så hade ju vår chef då och Kristerssons pressekreterare ett bråk på X. Vilket också är dumt att ha.
Av Moderaterna?
Ja, verkligen.
Varför att liksom ska de inte ge sig in i det?
Nej, för att man ska, när man har makten ska man tala granskning. Och någonting vi har sett det här året, eller de här senaste tre åren, men som verkligen trissats upp det här senaste året i takt med att det går liksom sämre och sämre för Moderaterna, det är att de har väldigt tunn hud. Och det tycker jag är intressant. Och det blir liksom en del av den politiska granskningen blir liksom, den tunna huden blir ju en del av det när partier slår tillbaka stenhårt mot journalister och gör journalister till motståndare istället för att bara acceptera att granskningar gör också makten bättre.
Vill du också lyfta fram din egen granskning?
Nej, nej, det är så självgod är jag inte. Jag lyfter fram Landerholm-avslöjandet. Visserligen så friades ju Landerholm rättsligt, men ja, ni hör ju att liksom säkerhetsrådgivaren begår säkerhetsmissar, det är ju... Det är klart
som ju hade kunnat få konsekvenser eftersom ju vissa saker hamnade i fel händer.
Så var det ju, absolut. Ja. Dessutom så var ju det här en granskning som då nådde hela vägen upp till Ulf Kristersson, eftersom det var Ulf Kristerssons prestigepost, den här nationella säkerhetsrådgivaren.
Och att Landerholm var en privat vän sedan många år tillbaka.
Precis.
Och sen fick vi Tobias Thyberg som fick avgå efter läckta bilder. Och nu har vi en nationell säkerhetsrådgivare, men det har smugits ut lite mer, va?
Man kan väl säga så att den nuvarande nationella säkerhetsrådgivaren tar ju inte riktigt lika stor plats som Henrik Landerholm.
Nej, det är inte fanfarer och presskonferenser direkt. Okej, vad önskar ni hade förblivit ogjort då? Vad borde ha struntats i?
Ja, alltså det som inte ska behöva ske tycker jag i en välfungerande demokrati, det är ju att en partiledare väljer att sluta på grund av hat och hot. Så att det tycker jag är en självklarhet att det borde inte ha förekommit.
Du menar hat och hot ska inte få existera?
Hat och hot kan såklart kan man inte stoppa, men att det ska vara så pass allvarligt så att en partiledare väljer att hoppa av, det tycker jag, det är fruktansvärt.
Ja, det är mörkt. Det säger något mörkt om vår samtid.
Ja.
My, vad vill du stryka ett streck över?
Ja, men jag håller med om det, men då får jag väl lägga till en annan anledning till att avgå som jag tycker är som borde blivit ogjord, och det är ju att man ska behöva avgå fast man skickat nakenbilder på sig själv. Jag tycker det är en förlegad syn på samliv i vår moderna tid. Och jag tycker att det fanns en väldigt ängslighet kring det och Tobias Thyberg som jag tycker kunde varit ogjord för att, ja.
Säkerhetsrisk, My, var det inte det som sades?
Jo, men samtidigt om man äger att man har skickat bilder på olika sätt, och jag skulle säga att det kommer bli svårare och svårare med tiden att rekrytera människor som inte har någon slags komprometterande bilder på sig själv på internet.
Och det har vi pratat om många gånger i den här podden. Vill vi ha politiker som ska vara helt perfekta människor som aldrig har gjort något misstag, som aldrig har begått något fel, men som att, är helt fläckfria, det vill vi ju inte.
Nej, och att skicka avklädda bilder i en privat chatt skulle jag ändå säga är inte ens en grej.
Nej.
Så att det tycker jag kunde vara ett ogjort också.
Vem pratade vi mest om?
Ja, vi har väl pratat mest om Liberalerna egentligen, med tanke på proportionerna.
Man har ju nästan glömt att Johan Persson har varit partiledare för Liberalerna, för det känns som att det var så länge sedan. Det var så länge sedan vi pratade om det, men det var ju i år. Och sen har vi pratat väldigt mycket om Simona Mårensson. Redan innan hon blev partiledare pratade vi om henne som ny partisekreterare, för vi pratade över att vi reagerade över att hon hade ett så lite politikerstelt språk. Vi gjorde ett helt avsnitt om hur politiker pratar.
Hur tycker du har gått med det där? Hur har våra goda råd fallit?
Jag ser henne kämpa på, så kan man väl säga. Hon har ju fått mer utrymme. Men flosklerna finns ju kvar.
Det får
ändå vara betyget som står kvar. Men vi pratade väldigt mycket om Liberalerna, det gjorde vi. Var det välförtjänt, Olof?
Ja, det har ju stormat extremt mycket kring Liberalerna, så det är klart att då måste man ju prata om det. Det är oundvikligt. Jag skulle också vilja lyfta fram en annan person, Benjamin Dosa. Han har ju ändå en förmåga att vara på rätt plats för rätt tillfälle hela tiden. När det var Trumps tullar så var han med i media 24 timmar om dygnet i våras. Alltså när Trump hotade med att införa tullar till skyhöga tullar till Europa och andra länder. Han har varit i Palestina, pratat mycket om Gaza-frågan. Nu senaste tiden har han varit föremål för den här uppgörelsen som regeringen då har haft med Somalia. Då har han uttalat sig om det också. Så att han är ju en politiker som ser sina möjligheter och håller sig framme, tror jag.
Och vi har pratat om honom i podden som en framtida kronprins.
Så är det.
Efter Ulf Kristersson. Och det står vi väl fast med?
Det står vi fast vid. Ja. Vi har ju också pratat om Ebba Busch. För att det gör vi alltid. Jag vet att vi har fått lite klagomål på det.
Ja, vi kommer att ta upp det i nästa avsnitt av En undran till, vill jag faktiskt säga.
Eller klagomål, vet jag inte om det var. Bara en fråga varför.
Det var lite klagomål också. Men som sagt, vi kommer till det. Ni får höra det på måndag. Men okej, vad borde vi ha pratat mer om då? Vad eller vem?
Nu kommer ju någons lyssnare sitta och säga så här, sakpolitiken rakt ut när de sitter på bussen och lyssnar på det här.
Ja, är det så dumt av dem då?
Ja, men det kanske är sant, men vem vill lyssna på det vecka ut och vecka in? Är min motfråga då?
Ja, precis. Du tänker så här, det finns andra saker som vi måste prata om först. För vi har ju utlovat att vi ska prata om vården. Ett helt avsnitt, det måste vi hålla fast vid, det löftet.
Men jag tror att en mix är väl bra. Och där kan man väl tycka vad man vill om vår balans. Men sakpolitiken behöver ju alltid pratas om. Samtidigt så är det så att nu också när vi går in i ett valår så är det inte sakpolitik som politikerna bryr sig om överhuvudtaget, om man ska vara helt ärlig. Utan de bryr sig väldigt mycket om taktik och spel. Och det är det de sysslar med också när de kommunicerar. Och någonstans så speglar ju det som politiker kommunicerar det som vi pratar om i den här podden.
Vad borde vi ha pratat mer om, Olof? Här inne, men kanske också ute i samhället?
Men det blir ju ganska ensidig politisk debatt. När det finns ju ett par ämnen som sticker ut, som dominerar debatten. Och det är ju invandring och det är kriminalitet och säkerhet. Och då faller ju det här tillbaka som kanske många gånger kanske väl så viktigt för människor, eller ännu viktigare, till exempel jobb och skola och vård och omsorg och så vidare. Så att det bör vi nog prata mer om, det tror jag.
Var det något parti som vi pratade för lite om?
Som du menar oförtjänt lite?
Mm. Jag tänker så här, om jag kollar igenom våra avsnitt. Vi har pratat ganska lite om Miljöpartiet.
Ja, men de älskar ju det. Det är precis vad vi vill.
Ja, just det. Det är bra för dem. Så vi har gjort dem en tjänst genom att hålla tyst. Ja, det är sant.
Så tvärtom. Där kanske vi borde bli bättre. Men vem ska lyssna på det?
Taskig du är idag. Grinch. Du är the Grinch.
Ja, det har varit en sån vecka.
Å andra sidan har ju Miljöpartiet under ganska många år haft någon slags, vad ska man säga, eftersom de heter Miljöpartiet, de har varit i folks ögon nästan en enpartifråga, så att när det är någonting som rör klimat och miljö i debatten så är de duktiga på att hålla sig fram och kommentera detta, och de har nog också fått en möjlighet att kommentera klimatet betydligt mer än vad andra partier har fått. Det har jag ingen forskning på, men min magkänsla är det.
Vad önskar ni att vi hade fått se mer av då?
En udda politisk nyhet, som till exempel det här med ministerns bananrädsla. Det tycker jag, det tycker jag piggar upp. Det var en nyhet som alla kunde samlas kring, som man ändå hade en uppfattning om och som folk tyckte om att prata om.
Ja, det var jättemysigt. Men det var förra året, eller? Du tyckte
inte att dick pics var tillräckligt konstigt?
Det har lite för mycket sexuell karaktär. Jag tycker ändå den här bananfobin är bättre.
Bananen som är en sån fallosymbol.
Ja.
Men okej, du saknar en bananfobi. Vad saknar du med?
En spänstig politisk debatt. Jag tyckte den här liksom, debatten om debatten, hur den förs, den tycker jag var ganska ointressant. Det här debatten om att man skulle dra ner regeln för att Nooshi Dadgostar stod och skrek rakt ut under en partiledardebatt, vilket ju inte är någonting nytt. Jag menar inte att hon gör det, men att de gör det som i politiker gör det.
Jag tror alla som såg debatten igår tycker att det är ovärdigt att man står och skriker och avbryter varandra och pratar i mun på varandra på ett gymnasialt sätt. Jag tycker att det där var riktigt dåligt. Nooshi Dadgostar gör förstås vad hon vill, men jag kan inte förstå varför Sveriges Television vill ha en debatt på det sättet.
Jag hade väl velat se mer av en sån här, kanske den här formen som Annie Lööf och Jonas Sjöstedt höll på med, liksom en konstruktiv debatt mellan två meningsmotståndare som respekterar varandra. Och jag önskar att jag har sett mer av en sån typ av debatt, där man liksom levde upp till de här uttalade idealen nu om god ton och var trevlig och saklighet. Sånt som alla politiker säger att de vill göra, men de har väldigt svårt att leva upp till själva.
Och jag önskar som vanligt att vi hade fått färre floskler och mer prat ur skägget.
Färre talpunkter.
Ja.
Jag skriver under på detta.
Vi måste ju också våga vara lite positiva, tycker jag. Så var det något som gladde er särskilt?
Ja, men det har varit roligt. Eller vad tycker du, Olof? Det har varit ett roligt år.
Det tycker jag. Något som gladde mig var en comeback av Håkan Juholt som har dykt upp.
Jag har också skrivit upp. Har du det? Ja, hans comeback.
Jag tyckte det var han är liksom blivit en av de mest folkkära personerna, en av de mest folkkära svenskarna som finns just nu, om man ska tro vad som han poppar upp överallt. Nu ska han och Klabbe bli morföräldrar till samma barn, va?
Mm. Precis, Klas av Geijerstam och han ska bli farfar respektive morfar tillsammans.
Precis.
Bara en sån sak.
Ja, det tyckte jag var roligt. Även Carl Bildt har ju synts lite mer. Jag tyckte det var underhållande. En intervju jag läste i Expressen där han då kommenterade det här som tyckte jag var en av årets roligaste videos, när han då intervjuas i CNN och så ser man i bakgrunden hur hans hustru Anna Maria Corazza Bildt liksom
i bikini.
Det är väldigt svårt att upptäcka det, men han, Carl Bildt, ser det uppenbarligen, för att han börjar liksom vifta och ha sig och han tror inte att det här ska då synas i CNN sändning, men det gör det ju. Så det här är ju, om ni inte har sett den, så gå in och googla på detta och titta på den. Den är fantastiskt härlig.
Well, in that particular case, it was of course evidently a rather good meeting.
Vad piggade upp dig, My?
Ja, men jag tyckte det var roligt att vara ute på. Det har varit väldigt mycket partidagar det här året. Både under våren och nu under hösten. Och Centerpartiet har till och med haft en extra, ju, eftersom de skulle ha en extra. De har haft en extra partiledare som de lyckades klämma in det här året. Och det tycker jag alltid är roligt, för att Man får ta tempen på partierna är. Sen är det liksom lite som en exotisk semester. Man blir liksom nedlyft i en kultur där man inte hör hemma. Men man får liksom ta del av den lite så här som en observera utifrån. Mm. Och det är väldigt roligt. Och det har ju också varit roligt eftersom det har varit stora känslor i många partier. Det var liksom stora känslor i Centerpartiet, stora känslor i Liberalerna. Det är ganska stora känslor i Sverigedemokraterna eftersom de förväntar sig nu att sitta i regering till nästa år. Det finns en förändring i deras mående och i hur de försöker förändra sin partikultur för att passa in i en sån kontext. Moderaterna kanske inte mår jättebra. Det märks ju alltid av. Så det tycker jag är kul. Det har varit roligt.
Och när du gick runt där med din termometer, din bärbara då, var hittade du den högsta mätningen på dig själv?
Alltså var jag mådde som bäst.
Ja, då menar jag liksom inte feber av den onda sorten, utan var fick du mest utslag på termometern? Sprakade den till? Mm. Och vi förutsätter att det här är en örontermometer. Obs.
Tack.
Varsågod. Den andra är otymplig.
Ja, ja, men jag skulle nog ändå säga att det viktigaste som har skett på en sån här partidag var ju Liberalernas vägval. Och det var också spännande för att det var som konstig stämning och att den stämningen blev bara sämre och sämre ju. Mm. Det var ju på fredag kväll då under deras partidag och sen så bara fortsatte det och blev sämre och sämre stämning. Ju mer de insåg att så fort man tagit det här beslutet så insåg de ju att deras samarbetspartners var på väg långt bort ifrån dem redan. För Ulf Kristersson dök upp dagen efter på Sverigedemokraternas landsdagar och sa att med samarbete mellan oss, det går så himla bra, vi är så nära varandra nu för tiden. Så det tyckte jag var spännande. Och sen så är det ju alltid speciellt när man väljer en ny partiledare. Och när Anna-Karin Hatt valdes, då var det ju liksom peak Centerpartiet. Jag vet att det var någon Centerpartiet som skickade en bild på mig när jag står vid sidan och ser helt förskräckt ut.
Yes.
Och tittar liksom in mot det här havet av centerpartister. Och det är också en spännande känsla ju.
Absolut.
Att liksom bara känna så här, vad är det som pågår här?
Jag tycker att ni har glömt en sak som verkligen piggade upp, och det var inte att nya socialministern Elisabeth Land trillade vid sin pulpet, men att Ebba Busch var så handlingskraftig, kastade ett glas, kastade sig ner och började typ utöva någon form av framstupa sidoläge handling. Och, alltså hon var så med i matchen. Det tyckte jag piggade upp.
Mm. Ja, jag håller verkligen med.
Och då blev ju också konsekvensen att Ulf Kristersson pekades ut som den minst handlingskraftiga det här året. Men så fick det ju bli. Han hade ju ingenting att sätta upp mot Ebba Busch.
Nej, sen han hamnade också i en lite svår sits där, för att när det är någon som liksom dyker ner med sån självklarhet som Ebba Busch, vad ska man göra liksom? Han försökte gå dit, sen försökte han gå tillbaka och sen blev han, det såg inte bra ut på tv, men Nej. Jag förstår honom verkligen, för att det är inte lätt om någon annan redan har tagit kommandot.
Så är det.
Jag är ju tyvärr team Kristersson här, eftersom jag är en sån person som omedelbart backar i en sån situation.
Men då är ni ju båda team Kristersson.
Men jag har ju ändå den här självinsikten att det är det här som händer. Mm. Så att jag kunde ändå också känna igen mig lite där.
Nu ska jag tuta i vårt eget torn faktiskt. Också på vad som piggade upp. Och det var ju att vi lanserade Liberalernas kampanj åt dem. När vi då hade ett avsnittsnamn, när Simona Mohansson blev ny partiledare, som löd Nödlösningsson. Och sen, några månader senare, så lanserade de den här kampanjen med Simona Mohansson där det var, mobilförbudsson, skolsson, knäckgängensson. Ja, det var allt möjligt. Men jag tycker det känns skönt att vi fick inspirera. Det är också någonting att glädjas åt ju. Ja.
Verkligen.
Ja.
Skönt att vi fick Liberalerna att kasta pengarna i sjön när de har anställt någon jättedyr byrå som har tagit fram det här konceptet.
Ja, men det är inte vårt problem. Nej, det kan de inte hänga oss
för. Gud, det är inte ett problem.
Ni ska också i den här positiva andan då få leka tomte. Det är ju ändå jul snart, Olof.
Ho, ho.
Ho, ho, ho. Nu ska ni få dela ut varsin julklapp till valfri politiker. Ni får välja fritt. My, jag vet att du är sugen på att vara tomte.
Ja, men jag har köpt samma till alla. Mm-hmm. Det är ju så när man har en stor familj att det är ju
faktiskt
någonting som man kan ta till, ja, som funkar.
Strumpor.
Alla får samma.
Nej.
Och då är alla kommer få en liten fickspegel av mig.
Jaha.
För ibland behöver man titta i en sån för att fråga sig, vad är det jag håller på med?
Inte för att upptäcka hårstrån på konstiga ställen.
Nej, det här är mer någon slags inre spegel. Mm. Och någonting då särskilt jag tänker om kan använda det till, det är ju det här med god ton och god debatt som vi var inne på lite innan. Och det har man ju nu sagt att man ska ha. Du har väldigt höga tongångar då när Anna-Karin Hatt avgick, att man själv ska ta ansvar också för den här goda tonen och goda debatten, och har det hållit i sig 0%. Så då tänker jag så här, ja, men ibland när man börjar känna, vart är jag nu på väg i det här, i den här debatten, kan man ta upp en spegel, titta på sig själv och tänka, fel håll, vänd om.
Jättefin idé. En rannsakningsspegel.
Ja, en rannsakningsspegel.
Men kan de åtminstone få den monogrammerad? Alltså kanske att den är i något fint läder, i ett etui. Och sen så har du dina initialer på den.
Absolut.
För att ge lite extra, vad ska man säga, flärd åt den här julklappen. Mm.
Men ja, vet du vad? Det du har mer känsla för flärd känner jag här. Så det här var, det var ett bra tillägg. Jag tänkte bara så här, man går in på A och B.
Ja, normal.
Normal. Mm. Hittar 8 små fickspeglar.
Jag har en liten fickspegel i min SSR.
Skickar ut dem brett.
Ja, jättebra, ja, jättebra.
Men din touch var finare.
Ett litet monogram kan de få. Olof, vad skänker du?
Ja, men jag har en ännu enklare. Jag skänker en låt till samtliga partiledare. Samtliga som jobbar med politik. För jag tänker nu att tonläget är redan väldigt ganska upptrissat. Vi kommer gå in i ett valår. Det kommer bli ännu mer upptrissat. Då tänker jag att det skulle vara skönt för alla att ta ett steg tillbaka lite. Och då, vad passar bättre än att lyssna på reggae? Så då tänker jag att alla ska få lyssna på den här klassiska Bob Marley-låten Don't You Worry About a Thing. Don't Worry About a Thing, som jag tror egentligen den heter Three Little Birds.
Oh,
den finns på Spotify. Man kan lägga sig i hängmattan eller i soffan eller i bastun eller vad man nu lägger sig och hämta andan lite.
Fint. Jag känner nästan att jag kom in i det här humöret själv. Jag ska lyssna på den när jag går hem idag.
Ja, gör det.
Det känns ju också som att i en valrörelse, i det upptrissade tonläget det blir, så skulle det kunna bli en väldigt jobbig upplevelse att lägga sig när jag lyssnar på en lugn låt som säger don't worry about a thing.
Är det lite passivt aggressivt nästan?
Ja, man skulle kunna bryta ihop ju.
Ja, men det är en jättebra julklapp. Jag har 3. Jag har en låda som man stänger in mobilen i. Och den ska ges till alla pressekreterare eller vilka det nu är som sköter partiledarnas sociala medier. Och så tar vi en paus och så lägger vi in mobilen i lådan, stänger den för julen och sen tänker vi nytt till nästa år.
Bra,
vi börjar om.
Sen,
sen har jag en mjuk men ändå funktionsduglig fotboja som ska sättas på Elisabeth Tandringqvists ena fotled eller ankel. Och då är det för att hon inte ska kunna lämna Centerpartiet.
Mm.
Alltså det ska vara på något sätt, det ska vara, du får röra dig inom en viss areal, typ utanför riksdagen eller utanför hennes arbetsrum. Men Centern har inte råd att byta partiledare igen. Så en mjuk men bra fotboja. Och sen, sist men inte minst, så ska ju Moderaterna få en styrkekram. Och det är för att om vi senare...
Ja, de passivt aggressiva gavar.
Men jag menar det, alltså i senaste mätningen här från Aftonbladet Demoskop så tappar de till under 17%, närmare bestämt 16,8%. Det är det lägsta väljarstödet på 5 år och My, du var inne på det för några avsnitt sedan, var deras smärtgräns går.
Mm.
Vad sa du då?
Det är ju 15,2 som är valet 2002, men det finns ju fler smärtgränser, för att när jag såg den här siffran så var jag tvungen att kolla lite på vad hände egentligen i opinionen när Anna Kinberg Batra fick kicken.
Mm.
Och det var ungefär sådana här siffror. Hon hade legat mycket högre än detta fram till den där våren när det liksom började bubbla, och då hade de en mätning som var på typ 16,6 eller något sånt, alltså strax under detta. Men sen hade hon en ytterligare dipp strax under 16 under sommaren 2017 och sen rök hon ju i augusti. Så att det här är ju partiledarbyte siffror. Och det hade det ju varit om det inte hade varit så att de sitter i regeringsställning.
Frostigt. Väldigt frostigt. Mm. Men ingen från Moderaternas presskansli får ringa till mig eller smsa eller skriva ett mejl. För då orkar vi inte med. Styrkekram, men ni behöver inte svara.
Man kan ju inte göra det när de har lagt sina mobiler i den här tomtelådan.
Just det. Nej, det känns ju skönt. För jag vill inte ha dem på mig, det verkar jobbigt. Okej, vi stänger det här avsnittet och önskar en tidig god jul till alla våra fantastiska lyssnare där ute. Ni vet vilka ni är. Och vi hörs ju igen på måndag i en undran till också. My. Olof, puss och kram.
Puss och kram.
Hej då.
Hej då.
God jul.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.